Podplay.
Vi har precis haft en liten paus, men i ert liv har det gått en hel vecka. Men hos, i vårt Exakt. Liv så har det bara gått typ 45 minuter. Så jag undrar, vad gjorde du i pausen?
Kollade på VM-finalen lite grann. Fortsatte packa för min resa och åt en skiva Oscars nybakta surdegsbröd med smör.
Fy fan vad gott, eller?
Mm.
Vad tycker du om den här nya bakfasen han är i? Hur känner du för den?
Det är så mycket jag tycker.
Du tycker att det är lite störigt att han går upp på natten och bakar?
Jag tycker nej, det får jag jättegärna. Men då vill jag inte höra om det. Då vill jag bara få ett bröd. Så jag tycker såklart att det är fantastiskt. Det är ju... jag är ju lite av en brödfantast.
Ja.
Så att ha så gott bröd hemma hela tiden känns ju
så lyxigt.
Som typ det lyxigaste som finns faktiskt.
Ja.
Och att det inte kostar 80 spänn som det gör på ett bageri.
Exakt. Vet du vad jag ändå kan sakna när det kommer till Oscars faser? Jag saknar ramenfasen.
Ja, den som var otroligt kortlivad.
Men det känns som att inte den lilla stunden gick han ändå in i den. Det var buljong och det var jävla...
Han vaknade ju typ mitt i natten och var så här: nej, jag glömde hämta grisfötterna på Sabis.
Vad har han haft för andra?
Nej, men det är väl de som har varit starkast framträdande. Men, och som har också, alltså, som också var känts verkligen som flugor.
Ja, det är verkligen att, flugor. Men det, jag tycker att det är starkt att han höll sig från brödet hela pandemin. För det är oftast, det har ju ändå varit då de flesta åkte
exakt,
dit.
Exakt, det känns som många åkte dit på den då.
Men han höll...
Nej, men han hade ju en period också när han skulle börja spela tv-spel.
Det är så gulligt tycker jag att han... skulle lära sig, han skulle skaffa sig en ny fas.
Ja, men det roligaste var att han insåg ju att han hade spelat ett spel, alltså kanske i, alltså så här, det var under pandemin, så då spelade han verkligen sjukt mycket. Och sen så fick han höra av en kompis att han hade missuppfattat hela spelet.
Nej, hur då?
För det var typ att man skulle så här rida runt och göra missions. Men han red bara runt och upptäckte. Så han liksom red igenom alla världar på upptäckningsfärd. Och typ så här, det var typ, alltså du vet, det var typ som en så här vilda västernspel. Så han typ så här, hade väldigt mycket djurhudar och sånt. Men det var liksom inte en del av spelet, utan det var bara liksom någonting man kunde göra som en extra grej. Men det var det enda Oscar ägnade tid på, att han typ så här
orkar gjorde inte upp en roligt. Eld. Att han bara trodde att det var en upptäcktsresa han var på. Var det här som heter Red Dead Redemption?
Det kan det vara.
Det är väl lite så västern.
Det är säkert ett sånt.
Min favoritfas som Marcus har haft, det var ju när han bestämde sig för att han skulle bära en sån vampyrkappa.
Just det.
Så köpte han en från Butterix. Och så har jag en bild på när han sitter i den i soffan och är så jävla besviken. Men han typ säger att han får, alltså att det var ganska nyss han började prata om att han skulle bring it back.
Ah, okej, okay, intressant. Det är kul, för det är ju riktigt suspekt beteende.
Det är suspekt.
Fast det är
suspekt
inte beteende. Det när det kommer från Marcus. Men hade man bara sett en annan person, alltså det känns så här, känner man Marcus så känner man att det inte känns så suspekt.
Nej.
Men hade man bara sett en person i en vampyr cape.
Alltså man hade gått på andra sidan gatan. Det kan vi
då
säga.
Då hade man korsat gatan, 100%.
Jo, men för jag tror typ att grejen är just att det inte var så här... Det var inte bara att han hade skaffat sig en cap, alltså du vet, en nice cap liksom, utan det var just att det var så tydligt att det var Butterix.
Som billig polyester.
Alltså det var så prasslig. Alltså ingenting har prasslat så mycket.
För hade han hittat en riktigt schysst på typ second hand, då hade man kanske respekterat lite mer.
Det hade jag ändå varit för.
Så här, är han Dracula?
Verkligen. Är det där Dracula? Den riktiga alltså. Men i det här fallet så såg man så här: nej, det är inte Dracula.
Det är en galning som låtsas att det är
en
Dracula.
Galning. Det är rakt av en galning. Han är här i rummet.
Ja, ah, okej. Okay. Han hör inte vad jag säger, hoppas jag. Det får han lyssna sig till i så fall.
Han lyssnar inte på vår podd. Inte ens när han är i rummet, så det är ingen fara.
Nej, jag vet. Det är det som är skönt. Inte Oscar heller. Man kan säga vad man vill.
Okej. Okay. Har du några tips, tittningstips, lyssningstips och så vidare?
Jag har typ inte det, tyvärr. Det var väldigt lite tv-tittande den här veckan.
Mm. När vi släpper det här så mitt i så mellandagarna.
Ja, ah, just det. Då kanske jag... Oh, nej, jag kan säga en sak. Jag har börjat lyssna på den nya millenniumboken.
Ah, av Karin Smirnoff.
Precis, som nu är skriven av Karin Smirnoff. Det är så
svårt att få ihop det.
Jag vet, jag med. Men
okej,
den är bra.
Hur den är?
Ja, men den är bra. Den är lite sådär... Den känns kanske lite som en lite krystad plott. Alltså, förstår jag mig? Jag får inte riktigt ihop hur de har hamnat där de har hamnat allihopa.
Jag fattar.
Men jag gillar den.
Ja, för att jag men tänker att hennes, liksom... alltså, de böckerna, de här Upp till bror och Ner till mor, allt vad de heter.
Ja.
De är ju lite grann ändå så att man, så här, man säger inte allting, utan du vet... Alltså det är en del av språket, ja. Liksom, att det är sådär. Och det känns som att det potentiellt sett lirar väldigt dåligt med typ en bok som Millennium. Eller förstår du vad jag menar? Att jag har svårt att
ja,
få
men
ihop det.
Känns... Alltså jag fattar vad du menar. Men det är bara mer... Alltså jag har inte lyssnat så långt. Och det verkar vara en ganska så här, liksom läskig historia som kommer. Mm. Men den utspelar sig långt norrut i Sverige och av en händelse så är liksom... Har du läst de här böckerna?
Mm.
De första i alla fall.
De två första. Eller vänta. Nej, din fråga var om Millennium-trilogin, inte om Karin Smirnoffs böcker. Nej, jag har inte läst dem. Men jag läste okay. hennes två första.
Men jag fattar. Nej, men... De är väldigt långt norrut i Sverige och av en händelse så råkar liksom alla vara där.
Ah, jag fattar.
Och det är lite skumt tycker jag. Men jag vill ändå slå ett slag för den, för jag tycker det är kul att hon har skrivit dem och det känns lite konstigt. Men jag typ gillar henne, så att, därför tänker jag ändå, utan att ens har lyssnat färdigt än. Och det känns typ också ganska, för jag tyckte verkligen att Stieg Larsson, Millennium-böckerna, var jättespännande. Alltså jag kommer ihåg känslan när jag läste den första. Alltså det var typ att jag bara, shit, så kände jag.
Starka känslor.
Du då?
Nej, alltså jag vet inte. Det har varit en jävligt stressig vecka typ. Så jag har liksom inte hunnit kolla på någonting nästan alls. För jag kollar vidare på My Unorthodox Life. Och så har vi
sett färdigt?
Nej. Vi har kollat klart på White Lotus.
Härligt.
Så den kan man göra om man inte, mot all förmodan, inte har sett den i mellandagarna. Så tycker jag absolut att man kan lägga sin tid på det.
Det ska
vet du vad jag också tycker att man verkligen kan lägga sin tid på? Alltid kan man göra det här. Se om första säsongen av True Detective.
Ja, den är, jag vet inte hur många gånger vi pratat om det här. Men okej.
Okay. Gör det med. Bara. Jag säger bara, gör det bara igen. Men du, ska vi sätta igång med podden?
Jag är väldigt spänd på att höra vad du har in store today.
Mm. Vet du vad? Det ska jag berätta för dig.
Nej.
Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Okej, det är då dags för ytterligare ett fall där barn upptäcker liksom traumatiserande saker i naturen. Det vill säga... liksom lite så som det här Puppet Bella in the Witch Elm-fallet var ju också barn som här upptäckte hemska saker i naturen. Men det här är då den 26 juli 1974 och då går 12-åriga Leslie Metcalf och hennes hund i Race Points sanddyner i Provincetown, Massachusetts, USA. Det här är alltså längst ut på liksom Cape Cod, alltså halvöns spets. Där är det liksom. Plötsligt får hunden upp ett spår och springer liksom ifrån henne. Och hon följer då efter. Hunden stannar till och beter sig som att den har upptäckt någonting innan den springer vidare igen. Men Leslie bestämmer sig för att undersöka vad hunden hittat. När hon kommer närmare ser hon vad hon först tror är en död hjort. Det här är ett område liksom som har mycket vilda djur. Så det är typ dit hennes tankar går först. Men snart inser hon då att det inte är en hjort. Utan det hon ser är en kvinnokropp som verkar ha legat där ett liksom ganska bra tag. För att förruttnelsen är ganska utbredd helt enkelt. Och den är väldigt så här, attackerad, eller vad man ska säga, av insekter med liksom. Kvinnan ligger på mage på ena halvan av en strandhandduk. Jag hörde någonstans, vilket jag tycker var liksom tydligt beskrivet, typ att det såg ut som att det var lite som att det såg ut som att någon hade legat bredvid henne och sen ställt upp och gått därifrån. Förstår du vad jag menar? Att liksom ena halvan av handduken är tom då. Hon är naken och under hennes huvud ligger ett par blåa Wrangler jeans och en blå scarf eller bandana, oklart, men det sägs bandana, men jag är så himla tydliga bilder av vad det är som inte stämmer överens med mig.
Ja, vad det
är.
Jag har verkligen också det.
Exakt, bra. Så att jag kallar det för scarf. Och de här liksom två klädesplaggen, vad ska jag säga, de är så prydligt vikta och ligger då under hennes huvud, lite som att man har, du vet, vikt ihop en kudde liksom. Hon har långt rött hår uppsatt i en tofs med ett guldigt hårband och rosa målade tånaglar. Hon har blivit utsatt för grovt våld mot huvudet, men hennes mördare verkar också försökt strypa henne. Det finns inga tecken på en kamp, vilket gör att polisen misstänker då att hon antingen kände sin mördare eller sov när attacken skedde. Mm-hmm. Och hon har då dött mellan 10 dagar och 3 veckor innan hon hittades.
Okej. Okay.
På grund av att kroppen är sargad, alltså både av det här liksom våldet, men också av då förruttnelse och likmaskar och sådär, så är det svårt att avgöra ålder. Man uppskattar att hon är mellan 25 och 40 år gammal. Vissa menar att hon skulle kunna vara alltså ner till 20 och upp till 49, så det är liksom väldigt, väldigt brett åldersspann ändå. Hon är 173 cm lång och vägde ungefär 66 kilo och var liksom så här stark och typ atletiskt byggd. 2 saker med den här kroppen. Hennes händer har blivit avhuggna och flera av hennes tänder är utdragna.
Okay.
Polisen tror att det har gjorts för att försvåra identifieringen. Och tyvärr kommer det snart verka som att den här mördaren liksom lyckats med sina försök att hålla hennes identitet hemlig. För att det kommer visa sig vara väldigt, väldigt svårt att identifiera henne. Brottsplatsen är liksom prydlig. Alltså de hittar nästan ingenting där. De har kroppen, handduken, tofsen, jeansen, scarfen. Och så 2 par fotspår som leder till kroppen, tror jag. Och ett par hjulspår drygt 50 meter därifrån. Det låter ju konstigt att det skulle vara till. Ja. Jag tror verkligen att det står det. De kanske gick i samma spår tillbaka eller någonting. Ja, exakt. Det här med hjulspåren är lite konstigt eftersom det krävs tillstånd för att köra bil, alltså till det här området typ. Men polisen kollar då alla som har tillstånd utan att få några ledtrådar kring varken vem hon är eller vem mördaren är. De pratar med alla tandläkare i Massachusetts. Alltså det är fan det svåraste jävla namnet som någonsin funnits.
Massachusetts, jag håller verkligen med.
Massachusetts, för att då se om någon känner igen hennes tänder. För även om några av tänderna har dragits ut så har hon liksom ett ganska, alltså hon har utmärkande bett, eller vad man ska säga. Hon har väldigt dyra såna här guldkronor typ, som verkar vara gjorda av de är ganska high end liksom, och värda mellan 5 och 10 000 dollar styck liksom.
Shit.
Man sätter också in bilder på tänderna i en tidning för tandläkare, men inget ger någonting. Man kollar igenom anmälningar om saknade människor från hela staten, men återigen, ingenting kommer fram. Hösten 1974 så återskapar man kvinnans ansikte i lera, och det kommer bli den första av många rekonstruktioner som görs. En bild på leransiktet cirkulerar i media och kvinnan får då smeknamnet Lady of the Dunes, och det är liksom det smeknamnet som kommer hänga kvar, typ. Det är det hon kallas. Mm. Men trots den här uppmärksamheten, för det blir väldigt uppmärksammat, så förblir hon oidentifierad. Och i slutet av 1974 begravs hon på St. Peter's Cemetery. Och poliserna som arbetat med hennes fall samlar ihop till en gravsten. Och på den gravstenen står det: "An unidentified female body found Race Point Dunes July 26, 1974. Och i Provincetown så blir det lite som att kvinnan i sandinerna blir liksom deras gemensamma sak, alltså deras gemensamma familjemedlem liksom. De håller ändå typ minnen om henne vid liv typ. Och du vet liksom att tanken på det här att det finns en familj som saknar henne, men tills de hittas så får de vara hennes familj. Alltså lite så är det liksom. Sex år efter begravningen tar man upp kroppen igen för att göra ytterligare undersökningar. Ingenting kommer av det. År 2000, så sex år då, alltså 1980, och sen 20 år senare så tar man upp den igen för att ta DNA-prov då, men det leder inte heller någonstans. Och du kanske tycker att jag hoppade fram lite väl snabbt här till år 2000. Och så att jag kommer liksom backa tillbaka lite eftersom jag har delat upp typ informationen i sjok mer, om du förstår.
Okej, okay, ja, jag fattar.
Så att låt oss typ kolla på några spåren eller teorierna som fanns kring hennes död. Alltså innan det, eller till en början liksom, och tiden därefter. Så vi började med gärningsmän. 1981 så får polisen ett tips om att en kvinna som liknar vårt offer sätts med gangsten Whitey Bulger i mitten av 70-talet. Och det känns då extra intressant, givet att han var känd för att dra ut sina offers tänder. Det är alla grejer att vara känd för. Men den kopplingen kan liksom inte stärkas. Det är typ ett ögon, alltså du vet, det är liksom bara någon är så här, det kanske skulle kunna vara han, typ. Men den, som sagt, man kan liksom inte stärka det. Och han är död också. Men, så det får man gå vidare ifrån. Man tror att ett tag att kvinnan kan ha varit ett offer för seriemördaren Tony Costa. Även kallad The Cape Cod Vampire. Så vi får gå in på honom i ett annat avsnitt. Men den teorin avskrivs eftersom det då visar sig att han dog i maj 74. Vilket då alltså är liksom innan kvinnan mördades.
Just det.
1987 så berättar en kanadensisk kvinna för sin vän att hon såg sin pappa strypa en kvinna i Massachusetts på 70-talet. Polisen kan sen inte hitta kvinnan, och dessutom ska det här då ha skett redan 1972. Så det liksom, det faller också. Och sen så är det en annan kvinna som tycker att offret påminner väldigt mycket om hennes syster, men det kan inte, det liksom avskrivs också. 2004 så erkänner dubbelmördaren Haddon Clark i ett brev till en vän att han mördade en kvinna i Cape Cod i mitten av 70-talet, och säger att de kommer hitta, alltså polisen kommer hitta ledtrådar i hans far eller morfars trädgård. Han ritar också en karta över liksom brottsplatsen som liksom stämmer överens med hur och var Lady of the Dunes hittades. Men polisen kommer till slut fram till att det han har uppgett i brevet bara var liksom sånt som har skrivits i media. Alltså det är en sån classic case of as till mördare, typ får uppmärksamhet genom att erkänna brott som han inte har begått, typ. Två försvunna kvinnor som man tittar extra noga på men lyckas avföra från fallet efter ytterligare utredningar heter Frances Ewalt. Hon kommer från Montana, och sen så är det en annan tjej som heter Vicky Lamberton. Hon kommer från Massachusetts. Sen är det en annan intressant lead som är en person som heter Rory Kessinger, som verkar ha levt det jävla liv. Hon var då, alltså hon hade rymt från fängelset literally genom att någon smugglade in en såg, och hon typ sågade upp.
Nej.
Jo, alltså verkligen så här filmgrej typ.
Så som man skojar om.
Exakt, verkligen så. Gud, så bra att Oscar har börjat baka så mycket bröd nu.
Kan han baka in en fil till dig? Eller en såg, exakt. Eller till dig.
Vad sa du?
Vi får väl se, eller till dig så. Vi får väl se vem som åker in först.
Ja, det är verkligen sant. men hon har då liksom, hon har levt ett jävla rövarliv typ. Och hon är liksom, har ett drogberoende. Hon har kopplingar till organiserad brottslighet. Och ska då, alltså, som sagt, ha sågats ur häktet med en liten såg. Hon rymmer 19, jag vet, det är verkligen. Hon gör sin grej. Liksom. Hon rymde 1973 och var 25 år då. Och det är delvis på grund av den här teorin som man tar upp kvinnans kropp igen år 2000. Alltså man vill ha ett bra DNA-prov för att kunna utesluta att det är Rory. Och när man matchar prov från kroppen med hennes mammas DNA kan man då konstatera att det inte är hon. Det finns teorier, hon har aldrig hittats, och det finns teorier om att hon mördades av någon av sina maffiakontakter när hon liksom rymt från fängelset, för att hon var ett problem liksom. Det kan ju också vara så att hon rymde och hållit sig undan, man vet ju inte liksom. En sak som är så hemsk när, alltså under såna här utredningar tycker jag, är just det här när man är så här, skulle det kunna vara den här personen, skulle det kunna vara den här personen, alltså att det finns det är så fruktansvärt många ändå som är saknade.
Som man har som,
och där föräldrarna bara och familjen bara går runt och väntar på att få reda på någonting. Alltså det är så...
Så jäkla hemskt.
De blir ju liksom bisatser typ i det här fallet, men är ju absolut inte det egentligen liksom. Så att alla de här kan man liksom avskriva. 2010 skapar man en ny skiss som rekonstruerar kvinnans ansikte. Och det har man typ gjort med liksom oregelbundna mellanrum sedan hon försvann. Men nu då så använder man datateknik. När man tar upp kroppen år 2000 så behåller man kraniet liksom. Alltså när man, eller när man begraver henne igen så behåller man kraniet. Och utifrån det, alltså man skannar kraniet för att liksom få bättre underlag kring hennes utseende. Så att den blir liksom, den rekonstruktionen är baserad på hennes egen skalle helt enkelt. Och i och med det så händer det något. För Lady of the Dunes väcker då intresse bland community av så kallade, alltså web-sleuths. Och det är ju, alltså då som sagt, eller som vi vet, folk som sitter hemma på sin kammare och tillsammans med andra försöker liksom lösa olika olösta fall typ. Så hon får då liksom stor uppmärksamhet av den här liksom, av individer i den här gruppen. Och de driver på för att fler ska få upp ögonen, att mer ska utredas och att polisen ska fortsätta leta efter svar. Och det får man väl säga också med den här utredningen, att polisen har ju återkommit om och om igen. Alltså det är liksom, hon har inte varit bortglömd, utan de har liksom verkligen gjort sitt yttersta för att identifiera henne hela tiden liksom. Exakt. Men det är klart att uppmärksamhet förstås driver på, och jag kanske typ att de får större resurser och fortsätta och sådär. Men en av dem som får upp ögonen för den oidentifierade kvinnan är en man som heter Joe Hill. Han är författare, skriver mycket fantasy men också lite så läskighetsböcker, och det kan man säga ligger i hans DNA, för hans pappa är då Stephen King. Och Joe Hill har nyss läst om kvinnan i sanddynerna i Deborah Hallbergs bok The Skeleton Crew, How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases, och blivit typ så, alltså lite så besatt av det här fallet typ. Alltså han är jätteintresserad av det. Och sommaren 2015 så ska han då gå på en visning av filmen Hajen, för att den firar 40 år och har liksom gått upp på bio igen. Så det är första gången han ser det liksom på en stor skärm helt enkelt. Och när han sitter där i salongen och de visar, du vet, de här strandscenerna som ju är i början av Hajen, typ när det är skitmycket folk på en strand och sen så, ja, sådär. Dun-dun, sådär. Alltså han sitter liksom bara och kollar på den här scenen. Och sen helt plötsligt bara... Där är hon ju. Alltså bland alla statister som befinner sig på den här stranden, så är han liksom säker på att han ser Lady of the Dunes. Alltså att hon är statist liksom. Hon har rött långt hår, hon har blå jeans och en blå scarf i håret. Precis som när hon hittades. Och så kollar han upp liksom när det spelades in och så, och då visade det sig att Hajen spelades in under sommaren 1974 på Martha's Vineyard, och det var då drygt, eller är då drygt 16 mil från Provincetown. Och det här älskar ju förstås internet. Det säger ju sig själv.
Såklart.
Ja. Alltså tanken på att hon är liksom så Where's Waldo Igg i de här strandscenerna typ.
Det är ju helt sjukt.
Ja, det är ju tyvärr inte sant.
Nej.
Nej, det är ju liksom...
Men det är ändå helt sjukt.
Det är en sån och att det är Stephen Kings son och att han bara råkar vara och se den här, det är så jävla konstigt. Alltså jag tycker att det är en så spännande detalj tycker jag. Nu är vi alltså i nutid. Nu är vi 2022. Då tar man återigen upp kvinnans kropp för att försöka hitta nya DNA-prov. Och ja, du vet, det är ju familjedna-grejen som lockar helt enkelt. Problemet är att kvinnans kropp genom åren har liksom utsatts för så mycket tester att det är nästan omöjligt att få ett fungerande prov. Alltså man har liksom gjort, man har behandlat det hur mycket som helst för att typ kunna få ut olika, alltså leta efter bevis och få ut DNA-prov och sådär. Så att man tror att det liksom inte går, men sen så testar man att skicka hennes liksom kvarlevor till någon slags kommersiellt labb som typ samlar in pengar för att testa oidentifierade kvarlevor, så man kan liksom donera pengar till dem. Och sen så försöker de identifiera liksom brottsoffer med hjälp av familje-DNA då. Och de är, alltså, har liksom super, super avancerad teknik. Och de lyckas då få ut ett DNA-test, eller DNA-prov liksom, från kroppen. Och sen så testar man det då mot de här, liksom, någon av de här kommersiella DNA-databaserna som vi ju känner till. Och så får de en match. Och det är dessutom liksom en nära match. Alltså, alltså jag tror att det är, om det är systerdotter eller om det är typ syster eller om det är så. Alltså du vet, det är verkligen så här, det är nära släkting typ. Och efter 48 år så får Lady of the Dunes då tillbaka sitt namn. Mm. För hon heter Ruth Marie Terry. Och hon var en dotter, syster, moster och mamma. Och hade liksom en familj som aldrig slutat hoppas på att de skulle få reda på vad som hände med henne.
Det är så sjukt.
Jag vet, det är så sjukt. 48 år. Ja. Nu ska jag berätta om Ruth Marie Terry. Hon föddes i Tennessee den 8 september 1936. Hon var då alltså 37 år gammal när hon mördades. Hon växte upp i en stad som heter Whitwell och var liksom varm, ständigt så leende kvinna med typ stor aptit på frihet och på livet. Hon älskade att sjunga och var väldigt, väldigt älskad av dem runt omkring henne. Hon gifte sig 1956, men det äktenskapet höll inte. Och 2 år senare så blev hon gravid och valde då att adoptera bort sin son till ett par som hon kände, några hon jobbade med typ. Och som hon då visste skulle bli bra föräldrar på ett sätt som hon uppenbarligen inte då kände att hon själv skulle kunna bli, åtminstone inte i det läget liksom. För Ruth ville då uppleva världen långt utanför Whitwell och långt utanför Tennessee och reste runt jättemycket i sin ungdom. Hon bodde i Kalifornien på 60-talet och hade också, och jag vet inte riktigt vad det beror på, men hon har gått under ganska många olika alias under sitt liv.
Mm-hmm.
Och jag har inte hittat någon information om, som sagt, varför det är så. Men hon har haft ett gäng olika namn som hon har använt då och då, liksom. Men att hon levde det här liksom ändå runtflackande livet gjorde att det var inte ovanligt för hennes familj att inte höra från henne på ett tag, liksom. Mm. Men hon kom alltid hem förr eller senare. Om du fattar. Alltså hon, det var inte det att hon, hon hade en stark relation till sin familj, liksom. Men hon var borta i långa perioder, men hon kom alltid hem. Fram tills hon då 1974 försvann spårlöst och sen var borta i 48 år. Och sen så hörde då polisen av sig plötsligt och liksom berättade att de visste var hon varit hela den här tiden. Och vid det laget så har Ruth Maries biologiska son, han fick namnet Richard Hanchett, han har sökt upp sin biologiska släkt med hjälp av Ancestry. Och typ, alltså, inlett en relation helt enkelt med sin mammas släkt typ, vilket är så, alltså de har ändå varandra i det här på något, vilket ändå är någon slags, jag vet inte, det är, jag nej, tycker det är starkt typ. Och det är ju då också inte bara genom det här liksom DNA-databaserna som han får tillbaka hela sin släkt, utan det är också någonting att det är även därigenom som han, de får reda på vad som hänt hans mamma liksom. Så, tillbaka till 1974. För bara 4 månader innan Ruth mördades hade hon gift sig för andra gången. Och hennes man hette då Guy Rockwell Moldavin. Och de hade nog träffats ett tag innan det här. Alltså, hennes familj hade åtminstone träffat honom någon gång tidigare. Men de var liksom inte så förtjusta i honom. De tyckte att han verkade lite kontrollerad. Eller som att han bestämde att hon inte riktigt var sig själv när hon var med honom. Utan det var som att hon var lite kuvad typ. Men oavsett så gifte de sig den 16 februari 1974 i Reno, Nevada. Och familjen har också kontakt med Guy senare, alltså efter att Ruth försvinner 4 månader senare. Så har de kontakt med honom och frågar så här, vad, om han vet vart hon är. Han säger att han inte har liksom någon aning. Men det Ruths familj inte vet är att den här Guy Rockwell Moldavin också också en person som har använt många alias i sitt liv. Han har ett riktigt, riktigt obehagligt förflutet bakom sig. Ruth Marie Terry är inte hans första fru, utan hans fjärde. Hans andra fru, en kvinna som heter Manzanita Eileen Ryan, kallad Mansi. Hon hade en dotter från sitt tidigare äktenskap. Dottern heter Dolores Ann Mearns. Och i april 1960, när Mansi är 39 år gammal och Dolores Ann bara 18, så försvinner de spårlöst i Seattle.
Okay.
Kort därefter så lämnar Guy Rockwell stan och skiljer sig från Mansi, för att han är så här: hon har lämnat mig typ, jag ska skilja mig från henne. Mm-hmm. Men han flyttar då från Seattle, och jag tror att han åker till New York. Och när polisen, som ändå är intresserade av honom i liksom utredningen av det här försvinnandet, de undersöker hans hus, alltså där han bodde när han bodde i Seattle. Och när de undersöker septiktanken så hittar de rester av mänskliga kvarlevor.
Nej.
Dock inte tillräckligt för att avgöra om det är Mansi och Dolores som hittas. Alltså det här är 1960 liksom. Men ja. Guy Rockwell, han häktas i sin frånvaro för unlawful flight to avoid giving testimony relating to mutilation of human remains. Oj. Så han blir liksom efterlyst typ i hela USA. Och i december samma år så grips han av FBI. Och året efter så anklagas han också för att ha stulit pengar av sin tredje frus familj. Alltså frun efter Mansi liksom. Han anklagas för att ha stulit pengar av hennes familj. Och det är för det, och inte för dubbelmordet på hans fru och hennes dotter, som det som till slut går, han, som gör att han till slut hamnar i rättegång. Och det beror på att åklagaren vill inte, är orolig att det inte ska gå att ta det till rättegång med eftersom de inte har en kropp, helt enkelt.
Ja, just det.
Men han kommer då i alla fall att dömas för att han har stulit de här pengarna till 15 års fängelse för det. Men han släpps på fri fot redan året efter, alltså 1962. Intressant liksom bara detalj i det här är att Anne Rule, du vet, som är en sån legendarisk true crime-författare, hon har skrivit om det här. Alltså hon har skrivit om hans, om mordet, eller om Mansi och Dolores försvinnande, och att han har varit liksom misstänkt för det här och så. Och jag tror att det är även typ i den boken, jag läste någonstans att det i den boken nämns typ att han har en ny fru och att hon heter Ruth liksom.
Nej.
Så att han kommer då ut 1962, och det är lite oklart vad han gör mellan det och att han träffar Ruth Marie. Men det jag kan berätta är att han har koppling till Provincetown, där ju hon hittades. Hans pappa var superrik och ägde fastigheter, och han ägde bland annat fastigheter i Provincetown. Alltså det finns typ records av att han har köpt och sålt fastigheter där liksom.
Mm.
Och det verkar också som att han kan ha bott där ett tag också typ. Så det finns ju ändå en chans att han kände till de här sanderna typ, och det här området liksom. Mm. Och jag kan också berätta att Mansi och Dolores inte är de enda liksom morden han har varit misstänkt för. Polisen misstänkte också att han redan 1950 mördade ytterligare två personer. 28-åriga Henry Baird hittades mördad i Fortuna i Humboldt County i Kalifornien. Och hans 17-åriga flickvän Barbara Jo Kelly försvann samma kväll och har aldrig hittats. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur han kopplats till morden. Men jag har förstått det som att han åtminstone var liksom, alltså, han var misstänkt i dem. Det finns en annan person som verkar ha varit misstänkt i dem också. Men han har liksom sökts i koppling till, eller för sin koppling till det här fallet. Man vet också att han under den här perioden bodde hos sin första frus föräldrar, och de ägde restauranger i Fortuna. Så han har ändå varit i området med liksom.
Mm.
Så att det verkar ju som att vi inte bara då har fått ett namn på The Lady of the Dunes, utan även på hennes mördare. Och jag tror att det här är det äldsta, liksom den äldsta fallet av en oidentifierad kropp i USA typ. Och det är ju som sagt jättekänt och stort och sådär liksom. Så det var verkligen så spännande när den här nyheten
så
kom.
Så sjukt ju.
Mm. Ja, alltså det här är ju nu. Det är liksom, alltså det kom nyheter tidigare i veckan liksom. Så polisen har gått ut och sagt att de söker information om Guy Rockwell Moldavin, men han dog 2002 och kan liksom inte förhöras uppenbarligen. Så att det är väl ganska sannolikt, kan jag tänka, att det här fallet kommer anses vara uppklarat, även om det förstås liksom bara är baserat på väldigt, väldigt starka indicier. Det här är en person
som har... Ja, man vill ju veta.
Liksom, jag vet, fast man vet ju. Alltså man gör ju ja. Det. Det är klart som, det måste ju vara han. Eller du vet.
Måste vara han. Mm.
Det kanske man inte får säga, men jag känner verkligen. Alltså han är ju
uppenbar lite. Det.
Alltså det är, alltså det är för sjukt att hon 4 månader innan tidigare ja. Gifte sig med en man som var misstänkt för att ha mördat sin andra fru liksom.
Nej, there's no such thing as those types of coincidences.
Verkligen sant, så sant.
Som är ju ett saying.
Som är en saying som du brukar slänga dig med. Lite sådär lätt och ledigt.
Det är så smidigt. Ja, så sjukt ju.
Ruth Marie Terrys familj har med detta i alla fall då uppenbarligen fått några svar om vad som händer i deras familjemedlem. Och jag läste en intervju med hennes son och då lät det initialt som att de skulle flytta henne och lägga henne typ kanske bredvid sina föräldrar eller sådär. Alltså flytta graven. Men än så länge verkar det som att hon är kvar då i Provincetown. Och de har då lagt till hennes namn och ett foto till den här gravstenen. För typ 2 veckor sedan eller någonting så placerade de också en annons i den lokala tidningen i Provincetown. Det här är så rörande. Jag blir gråtmild av det här. Mm. Och under rubriken var då A thank you to all of Ruth Terrys heroes and angels. Jag tänkte läsa lite från den avslutningsvis. In 1974 a tragedy took place in your town. A woman's body was found but her name was not known. For almost 50 years your community supported her and gave her the name Lady of the Dunes. With your help and perseverance over generations she had many heroes. The Provincetown authorities, Massachusetts state troopers, district attorneys, FBI and others gave her back her name. She is our beloved Ruth Marie Terry. For all these years the residents of Provincetown have taken care of Ruth and kept her in your thoughts. You treated her as your family member and friend. For this we are eternally grateful. You were all her angels.
Mm.
Och så är det typ, det är en bild från liksom en Terry-familjens senaste typ släktträff där han, alltså hennes biologiska son är typ med och det är så det är så jävla rörande tycker jag. Och så fint typ att de verkligen såg det som att de hade typ tagit hand om henne eller liksom.
Ja, nej, oh, jag vet inte. Gud vad hemskt.
Ja, oh, jag vet. Jag har då lyssnat på podden Forensic Tales, avsnittet om, deras avsnitt om Ruth Marie Terry. Jag har läst på Crossing the Lines, jag har lyssnat på Crossing the Lines avsnitt. Och de gjorde liksom först ett avsnitt om hela fallet och sen så kom en uppdatering, så jag har lyssnat på båda två. Jag har läst Cape Cod Times tidslinje över fallet, en samling tidningsurklipp från typ 50-talet till idag på ancientfaces.com. Läst New York Times artikel Nearly 50 years after murder the lady of the dunes is identified, och så NBC's Bostons artikel från 12 december i år, the lady of the dunes finally has a proper grave marker, och så förstås också på Wikipedia. Visst är det ett jävla fall.
Det är så
fall,
starkt.
Typ. Och det såg ju också att det här, alltså att han, alltså det här kommer ju hända, det händer ju nu. Och det kommer liksom fortsätta hända. Jag vet inte om du såg det, men det här pojken som har kallats Boy in the Box.
Ja.
Som hittades död 1957. Han blev också identifierad nu. Han heter Josef Augustus Sorelli. Det är fruktansvärt sorgligt.
Fall,
men alltså det här, det är liksom väldigt spännande liksom tider för de här gamla fallen liksom, för att det är så här, it's happening typ. Så många familjer som kommer få reda på vad som hände med deras liksom.
Gud.
Och även om det som hände uppenbarligen var fruktansvärt, så kommer man i alla fall få lite svar.
Ja, man får
typ
veta i alla fall.
Ja. Ja, det var då Lady of the Dunes, Ruth Marie Terry.
Tack Karin.
Ja, tack själv och för att du lyssnade, och tack även till er andra som har lyssnat.
Och gott nytt år.
Gott
tack
nytt för år.
Att, alltså, det var måste nu säga så här, du, vad sa du?
Nu måste vi säga Happy New Year. Happy New Year.
Ja, men innan det så skulle jag säga att vi måste väl tacka för det här året som har gått.
Ja, verkligen.
Och det känns helt sjukt att ännu ett poddår är förbi. Och vi ser verkligen fram emot vad nästa har att bringa.
Eller hur? Nästa år, då blir det alltså... Vi firar 5 år alldeles snart.
Det är,
det är ju helt sjukt, verkligen. Och det känns som att det här är vårt år.
Det är vårt år.
Det är vårt 2023.
År. We're coming to get you.
Verkligen. Så vi hörs 2023 helt enkelt.
Det gör vi.
Hej då!
Podplay.